Det är fredagen den 19 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det finns mycket här i livet som gjort mig nytta, sa Fred, utan att jag just haft vad man vanligtvis kallar fördel därav. Och däribland räknar jag även julen. När julen kommit har jag alltid ansett den för en god, en glad, en härlig, människovänlig tid. Den enda tid på hela det långa året då män och kvinnor tyckas utan undantag och av fri vilja öppna sina hjärtan samt tänka på människor som är och lägre än det, såsom vore dessa verkliga medvandrande till graven, icke varelser av ett annat slag som har en helt annan bana framför sig. Och därför, morbror, fastän julen aldrig stuckit minsta guld eller silver i min ficka, tror jag att den gjort mig nytta och att den skall göra mig nytta. Och därför säger jag, Gud välsigne denna tid. Vackert så, tänker jag, och bra sagt av Fred. Men vi vet ju alla vad Scrooge svarade. Bah, humbug. Men grejen var att som alla andra humbugstroende så skulle han bara vara det ett litet tag till. För redan hade ju mörkret fallit över de dimmiga gatorna utanför. Det gick inte längre att utskilja ens de närmsta gavlarna genom de höga gotiska fönstren. Och klockans klämpningar i dunklet var sordinerade, som den kalla, våta kvällningen dolt även dem. Och vi vet ju alla vad den natten skulle innebära för Scrooge, vilka kval, tvivel, ånger. Och slutligen bot och bättring som väntade honom innan juldagsmorgonen åter skulle glimma över honom. Det har gått många år sedan dess och hänt mycket sedan den där julnatten i det dimmiga viktorianska London. Och många är de som erfarit liknande ånger och kval, men många är också de som bättrats och lärt sig att se världen annorlunda. Och inte minst i jultid är det väl det en vetskap som värmer extra gott. Även om vi vet att bah, humbug, gänget är ett segt släkte som mot alla odds lyckas fortsätta föröka sig. Men tids nog ska de nog få träffa sina andar och sina Marleys. I väntan på att de ska göra det ska vi här på Svenska Dagbladets ledarredaktion ägna den närmsta timmen eller så till att podda. Och de som är med mig för att göra det idag, det är ett ovanligt stort gäng som lyssnar till namnen Tove Livendal, Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Vad kul att ni tagit er lite tid från julstöket för att vara med. För idag är det en alldeles särskild podd. Vi ska snart berätta mer om den, men först ska jag värma upp kollegorna lite. Tove börjar med dan före dan, före dan, före dan, före doppardam, ungefär. Hur känns det?
Det känns bra, tycker jag.
Ja, du ligger väl till i förberedelserna?
Jo, men det får man säga.
Doppardag, är det skarpt för dig? Doppar du verkligen på jul?
Det finns dopp i grytan på vårt julbord, men jag tillhör inte de som avnjuter det.
Ja, okej. Okay. Det var kompromissvilligt svarat då. Men vad bra. Peter, hur går vattenkokandet?
Ja, det är... jag köper flaskvatten helt enkelt. Du kanske ska berätta för lyssnarna varför det kokas.
Det är så på Gotland att på julen häller man alltid rappisar i dricksvattnet innan jul. Där måste man då koka vattnet ordentligt. Inte sant, Peter?
Nej, vi är ett lite u-land i Sverige på Gotland. Så vi har ju något fel på vattnet. De måste i Visby med omnejd, de måste koka det åtminstone i en och en halv, ja, drygt en månad till.
Ja. Det börjar koka nu och det har inte kokat färdigt förrän om en månad alltså. Har inte kokat.
Precis, ja, det är mycket torrkokning här.
Men fråga, alltså, just på jul borde det väl funka ganska bra, för man kokar glögg med ena handen och vatten med andra handen. Det är inte så mycket mer arbete ändå.
Nej, det går bra.
Paulina, hur läget blir på din front?
Bra, tack.
Hur tror du att det ska gå för Bengtsson och för Klint och för Vida?
Jag vet inte vilka det är.
Det är ju julkalendern. Jag trodde du brydde om traditioner. Men det gör du uppenbarligen inte.
Ja, jag har missat det. Däremot så sitter jag och tänker på att jag kommer ju från ett hem där man faktiskt tycker att det är bäst att alltid koka vattnet. För att vi kommer från Polen.
Ja, historiska erfarenheter helt enkelt.
Ja, precis. När man kokar vattnet så...
Low klok, trust. Klok. Mm. Mattias, 106 dagar kvar till premiären. Hur känns det då?
Jag är förbannad över att de jävlarna har lagt en hemmapremiär i påsk i år igen.
Det är väl trevligt, inte... påskfirande och fotboll.
Jo, men påskfirande brukar jag göra på, fixa på annan ort, och det är ju surt när det är hemmapremiär.
Men så du borde tagit hänsyn till Mattias Svenssons påskfirande när man lägger...
Ja, men det är fler än jag som reser i påsk. Det är en jävligt dum hemmapremiärhelg. Men ja, utöver det så väntar jag på att Svensk Handel ska lansera droger som årets julklapp, eftersom det är viktigt att få julen att snurra.
Det låter fantastiskt. Men okej, du ska sura över det fram till mars. Peter ska koka vatten fram till
januari. Ja, det kommer att komma andra saker att sura för. Det här är AIK.
Peter, när jag sa att det var en alldeles särskild podd idag, vad menar jag då?
Det är ju den, jag kan man säga att den är årlig vid det här laget, den årliga frågepodden.
Ja, den är väl till och med bianual, eller vad man säger då. Den är två gånger om året, för vi hade den i somras också. Så är det. Nej, men vad det handlar om är ju att jag har ju efterfrågat poddfrågor från lyssnarna till redaktionen, och vi har fått in massor, så de ska vi klara av idag. Tove, hur känns det att svara på frågor? Nervöst?
Ja, nej, jag tycker det känns förväntansfullt. Det är som när tomten ska komma.
Oj, du har väldigt höga förväntningar.
Ja, men jag tänker högt om våra lyssnare.
Jag kan kanske redan dra ner att det är liksom inte tomten som kommer komma. Men det kan vara bra nog ändå. Paulina, är du laddad?
Ja.
Ja, toppen. Ska vi dra igång då?
Yes. Mm.
Då gör vi sålunda och drar alltså igång årets frågelåda. Och jag har försökt få med de mesta frågorna som ni har skickat in. En del var kanske inte gick att översätta i direkta frågor, så de har inte tagit med. Men annars så ska de mesta vara med. Jag kan säga när jag tittar igenom frågelådan så ser jag väl att det är två trender. Det är tydligt att många frågar om opinionen och om partierna och om valet. Och det är inte så konstigt. De frågar hur vi tror att det ska gå och så vidare. Och det vet vi förstås inte, men vi kan ju fundera på det. Men det är ju förstås för att det är valår nästa år, och det börjar allt fler känna av. Och sen har det också kommit många frågor om utrikespolitiken förstås också, om kriget i Ukraina och det som sker i USA. Och inte heller det är säkert förvånande. Dit ska vi snart, men vi ska börja med inrikes. Och då ska jag börja med Anders. Han skriver så här till oss. Malmö kommun fick totalt nettobidrag på cirka 6,3 miljarder kronor från det kommunala utjämningssystemet för 2025. Det är ungefär en fjärdedel av Malmö kommuns totala intäkter. Sen har då Malmö stad under 2025 bland annat lagt 460 000 kronor på ett uppmärksammat projekt där inre ljud från träd spelades in och används i en mix av artisten Familjen. Projektet som lanserades i slutet av 2025 syftar till att uppmärksamma trädens betydelse för stadsmiljön och den gröna omställningen. Och då fortsätter Anders här. Finns det inga styrningar eller krav när man tar emot bidrag? Det uppmuntrar ju inte alls till någon eftertanke på hur pengarna används. Borde till exempel inte Riksrevisionen ha insyn hur dessa pengar spenderas och vara kravställare? Så säger alltså Anders. Det här låter någonting för vår kommunman Peter. Hur är det där? Finns det styrning och kontroll när det gäller pengar från utjämningssystemet?
Nej, det gör det väl egentligen inte.
Mm. Så att Malmö lägger en halv miljon på trädens ljud, det är bara bra det, eller?
Ja, så nu är det frågan hur vi ska ta oss an den här frågan utan att tappa lyssnarkretsen. Börjar hårt med det inom kommunala utjämningssystemet.
Vi börjar med det, så slipper vi sluta med det när vi
tröttar. Ja, är det rätt tänkt? Nej, men alltså grejen är ju att förr i världen så var det ju så att det här utjämningssystemet omfördelade bara pengar mellan kommunerna. Alltså så här, om man inte tog emot pengar, då var man en av betalarna. Lite förenklat. Nu är det ju staten som står för större delen av utjämningen. Det är ju bara en handfull, det är typ 15 kommuner som betalar in, men staten står för det mesta. Man har liksom bakat ihop utjämningen och statsbidragen, kan man säga. Så att det här med att så här, Malmö får bidrag, nu är Malmö en stor mottagare av utjämningspengar, men så, ja, som jag sa, alla kommuner utom typ 15 är mottagare. I regionerna så tror jag det bara är Stockholm som betalar in och resten får.
Men borde det finnas bättre kontroll att man helt enkelt säger till Malmö att så länge ni får så mycket pengar från andra kommuner och staten, då får ni inte hålla på och spela in träd, utan då får ni ägna er åt dagis och äldrevård och liksom det nödvändigaste?
Nej, jag tycker att Malmös medborgare ska vad ska säga, agera på det här och utkräva ansvar för det. Det är generellt en ganska dålig lösning med att liksom staten ska mikromanagera vad kommunerna gör med sina pengar. Det har ju varit en återkommande kritik mot de här riktade statsbidragen, alltså när staten delar ut pengar som bara får användas till ett visst syfte.
Mm, okej. Okay. Ska bara ta in Mattias här. Jag vet ju att din hemkommun, Moderaterna på Lidingö, de matchar ju sig ofta mot Malmö och skämtar om hur odugliga man är där med Lidingöbordas pengar, säger man mer eller mindre rakt ut. Vad tänker du som skattebetalare på Lidingö? Är det okej att pengarna går till att lyssna på träd i Malmö?
Alltså det blir ju lite fånigt med den där invändningarna, för de träffar ofta just sådana här små symbolåtgärder, och det är snarare i den löpande verksamheten vi ser en byråkratisering och annan, och den kan nog finnas på de flesta håll och behöva jobbas med.
Okej. Okay. Peter, är vi för eller emot det kommunala skatteutjämningssystemet?
Ja, jag tror att du har ställt den frågan förut och jag sa för. Alltså vi måste ha utjämning. Alltså annars så skulle Sverige falla isär. Det skulle liksom vara extremt olika ekonomiska förutsättningar i olika kommuner. Så att det är liksom, det är nödvändigt för att hålla ihop ett land och kunna erbjuda någorlunda likvärdig välfärd i hela landet.
Mm. Annars skulle vi behöva koka allting på Gotland helt enkelt.
Ja.
Hörni, vi ska gå vidare. Jag ska passa på att säga då att om ni märker att vi inte är lika tajta som vanligt, beror det på att vi spelar in på distans idag, och det beror på lite olyckliga omständigheter med att folk har befunnit sig på olika håll och varit lite sjuka och sådär, så är det tyvärr, men vi ska göra vårt bästa för att kompensera det ändå. Vi går vidare. Då har jag med mig två frågor från Niklas. Han skriver så här: tänkte fråga hur ni på ledarsidan ser framför er att Tidöpartierna kommer balansera ekonomisk tillväxt och kriminalitet förknippat med invandring, med tanke på deras nya uttalade riktning om att Sverige ska stävja den sortens kriminalitet, men även också främja tillväxt. Ja, jag tolkar den här frågan så här: hur bra kommer regeringen vara på att göra två saker samtidigt, och vad är resultatet hittills? Vi skickar den på Mattias, vad säger du?
Ja, det borde ju inte vara kärnforskning, eftersom just kriminella brukar inte vara särskilt bra för ekonomisk tillväxt, för att uttrycka sig milt. Så att hålla efter kriminalitet borde definitivt inte vara en motsättning. Sen är det ju så att regeringen har ju inte bara prioriterat det ena och inte orkat med det andra, utan dessutom dragit liksom utvisningspolitiken så långt att man utvisar en massa människor som är just viktiga för tillväxt, produktiva, skötsamma, som nu ska utvisas av diverse skäl. Och då har man ju skjutit sig själv i foten på två sätt.
Den andra frågan som Niklas hade har inte egentligen med, jo, den kanske har med inrikespolitik att göra, men jag tyckte den var rolig att ta med den här också. Tror ni att det finns utrymme för någon motsvarande Elon Musk att kliva fram i Sverige, som har både är framgångsrik företagare och vågar riskera att trampa i klaveret där den hävdar sina åsikter? Vem skulle det i så fall kunna vara? Jan Emanuel, frågetecken, eller Jens Nylander? Paulina, vad säger du? Har vi plats för Elon Musk-personer i Sverige?
Det där är en jättebra fråga. Jag möter ju människor som är medvetna om att man tar en enorm personlig risk om man tar politisk ställning till höger i Sverige. Och det är klart, som företagare så riskerar man sitt företag och sina anställdas trygghet och allt möjligt. Så det är nog svårt. Men med det sagt, det finns ju... Alltså, jag tänkte på Henrik Jönssons satsning 100%, har ju investerare som har gått in och som än så länge är anonyma, vad jag förstår, just av den typen av skäl. Men det kanske ändrar sig. Det kanske är så att vi får ett friare, öppnare klimat, och då kanske fler vågar gå ut och ha den här typen av öppna uppfattningar.
Vad tror du, Tove? Kan det vara dåligt för affärerna att säga vad man tycker?
Ja, det är absolut en risk, och i synnerhet i ett land där vi ändå drar åt konformism och där vi har en åsiktskorridor vars väggar då och då gör sig väldigt som tjocka och ojämnträngliga. Så absolut, det finns ett pris för det, och samtidigt så då och då så är det ju personer som väljer att gå vägen. Henrik är ju själv en entreprenör från början som har valt att ge sig in i opinionsbildning, så att det händer.
Mm. Sen är ju frågan om man vill ha exakt en Elon Musk i Sverige. Eller man vill ju ha att folk ska tala fritt förstås, men jag vet inte om Elon Musk kanske har varit den mest konstruktiva i debatten. Det kan vi diskutera. Vi går vidare, och då är det Mattias. En annan Mattias, hoppas jag, som skickar en kort och fördömligt relevant fråga. Han undrar, vilken folkpartiledare tycker vi har haft störst påverkan på svensk politik? Och nu förstår jag att alla brinner att ta den här frågan. Men Tove, ska du få äran? Vilken är den mest inflytelserika folkpartiledaren?
Ja, det, egentligen måste man kanske säga Bertil Ohlin eller någonting sånt där då.
Okej.
Okay. Tänker jag.
Paulina? Fick de inte annat inflytande genom att stoppa marknadshyror som till och med sossarna var för på 70-talet? Och det har vi lidit för i 50 år sedan dess. Så det kan kallas inflytande.
Fast då hade väl, det var väl på 60-talet redan, tror jag. 62 tror jag det var faktiskt. Paulina, får vi höra facit från dig då?
Ja, alltså inflytelserik på ett mindre bra sätt. Det är väl Bengt Westerberg som stod för den där migrationspolitiken som visade sig vara väldigt skadlig för Sverige. Men Lars Leijonborg var väldigt viktig för att vända debatten om integrationen. Alltså, när han pratade om språktest för medborgarskap så var han väldigt ensam på tal om åsiktskorridor. Mm. Och det var anklagelser om fascism och ja, fisk i grumliga vatten och sådär. Men han lyckades ju etablera en tanke i svensk politik som nu så här 20 år senare ungefär kanske blir verklighet till slut.
Jag tycker ni har ett alldeles för snävt perspektiv. Jag säger Karl Staff.
Ja.
Tove, vad säger
du? Jag behöver få lägga till ett argument för min kandidat. Och det var ju också, det är så här, udda tänker att vi skulle ha en ekonomipristagare som partiledare idag. Som ägnar sig åt forskning och som ägnar sig åt att verkligen ha med sig det bagaget in i politiken.
Fast å andra sidan, efter Magdalena Anderssons bok så är det möjligt att vi har en Nobelpristagare som partiledare ganska snart.
Det är sant.
Ja.
Vi har ju haft en minister, Gunnar Myrdal, som senare fick ekonomipriset, men han var inte lyckad som minister, så det är inte nödvändigtvis en bra kombo.
Hörrni, vi ska gå vidare. Då är det Anders som skriver, och nu börjar det bli intressant. Han skriver så här: för oss frekventa poddlyssnare är det uppenbart att Mattias och Paulina tycker väldigt olika i migration- och invandringsfrågan. Jag förstår inte var Anders har fått det ifrån, men han tror det. På denna interna Matt-Paul-skala har jag under åren rört mig åt Paulina-hållet, men landar oftast närmare Mattias mina åsikter. Har ni alltid tyckt så här olika de här frågorna, eller har någon av er ändrat uppfattning under årens lopp, och i så fall varför? Fick flyktingvågen 2015 någon av er att ändra åsikt i frågan? Hoppas ni kan diskutera frågan på ett metaplan utan att komma in för mycket på sakfrågorna i sig. Där vet vi ju redan vad ni tycker. Matt-Paul-skalan, Mattias. Har du alltid legat där du har legat på Matt-Paul-skalan?
Jag har ingen aning om vad det är för någonting.
Jo, men det förstår, du väl?
Va?
Okej, okay. Då får Paulina svara istället då, så vi ska se om Mattias kan faller ner en biljett där.
Jo, nej, men jag har alltid tyckt så här. Jag blev engagerad i den här frågan när jag fick upp ögonen för när jag bodde i Paris år 2000 och såg med egna ögon vilka enorma integrationsproblem Paris hade, som då var värre än Stockholm, betydligt värre. Men sen är det också så att Mattias och jag har jobbat ihop på Neo, och vi har jobbat ihop på Svenska Dagbladet, och det har alltid gått att ha ett samtal om detta, fast vi båda verkligen alltid har tyckt olika.
Okej, du har alltid tyckt likadant. Vi låter Mattias grunna ett tag till. Peter, hur har du rört dig på Matt-Paul-skalan?
Ja, jag har nog rört mig åt Paul-hållet. Men jag tror att det har nog Mattias också gjort. Jag tror att jag och Mattias kanske har rört oss ungefär lika långt och under samma tid.
Tove, har du varit med på den resan också?
Ja, men det tror jag. Men om man tänker sig så här, jag kan fortfarande tycka att idén om en, så här, som jag har uttryckt det tidigare, en öppen värld och öppna gränser, det är fortfarande ett ideal. Sen är ju, om man tänker för Sveriges del, så när jag började skriva om de här frågorna så fanns ju till exempel inte frågan om hederskultur på min radar. Jag kände inte till det och fenomenet och förstod inte liksom implikationen av det. Så att det har ju tillkommit, och där jag skrev en artikel 2014 tror jag det var, som heter Volymfrågan spelar roll. Och för den fick jag löpa gatlopp på många olika kultur- och ledarsidor, för det så fick man inte säga då. Men det är ju också en slutsats att om man vill ha en lyckosam integration så spelar volymen en roll. Och det där är, det är väl liksom en insikt som gradvis har kommit.
Okej, då återvänder till Mattias. Slutsatsen hittills är att alla, inklusive dig själv, har rört sig bort från din position och närmat sig Paulinas position. Håller du med?
Alltså, nej. Jag tycker att det är viktigt att skilja på fri rörlighet som vi har mellan välfungerande länder, som vi har kunnat bygga ut också under den här perioden till fler europeiska länder, inte minst. Alltså, vi hade haft fri rörlighet i Norden länge. Därför att det är fullkomligt problemfritt, och det är jättebra att människor på olika sätt kan flytta, studera, arbeta, hitta kärleken i olika länder. Och ju mer man kan bygga ut det här, desto bättre. Och det är liksom, det är inte bara problemfritt utan en tillgång att ingå i sånt. Det svenska passet är ju väldigt eftertraktansvärt, just för att det öppnar väldigt många dörrar ut i världen, och det är ju attraktivt. Det som är problemet, och där jag tror att alla som överhuvudtaget har att förhålla sig till det här är ändrat sig i ljuset av 2015, inte minst, är ju asylfrågan. Den är ju liksom evigt olöst, därför att det finns så oerhört många fler som vill komma på de oerhört generösa villkor som ges om man passerar en gräns. Det har alltid funnits ett hyckleri som man kan kritisera, och som jag har kritiserat mot, att vi liksom med alla medel försökt hindra människor att komma in, och sen de som ändå lyckats har vi då tagit emot i det här väldigt generösa systemet. Där blev det ju av olika skäl väldigt tydligt att det är en dålig selektionsmekanism som skapar ett väldigt stort överskott på unga män som är de som klarar att ta sig förbi. Det har också funnits problem i hur man hanterat det här och liknande. Det har jag väl blivit mer vaksam på. Det är där jag har ändrat mig lite grann. Men jag tycker att idag så har man ju tagit den här pendeln för långt åt andra hållet, när man helt glömmer bort att asyl fyller en massa bra funktioner. För exempelvis dissidenter och andra så är det en oerhört viktig ventil att man kan få en fristad i andra länder. Det får människor att höja sina röster, att våga protestera, och det har gynnat och gynnar demokratirörelser i vår närhet. Så det här målet att minska som självändamål och till varje pris, och dessutom inkludera människor som rör sig av andra skäl, som till exempel kommer hit och jobbar, det tycker jag är förfelat fortfarande.
Jag tror att svaret till Anders blev att Paulina hade inte rört sig, men Mattias medgav en del förflyttningar. Ja, Peter, vad skulle du säga?
Ja, nej, men det här är lite utanför ämnet kanske, men det kom ju den första delrapporten i den här utredningen om barnafödandet, eller liksom om den svenska demografin. Och där tycker jag att där framgår det ju väldigt tydligt att så här, vad det på lång sikt innebär med en väldigt låg eller obefintlig migration. Alltså med de födelsetal vi har nu och med en låg migration, så står vi ju inför att liksom befolkningen minskar kraftigt i Sverige de de kommande decennierna med allt vad det innebär.
Jo, men där gör man ju ett misstag. Det är inte så att vi behöver befolkning i största allmänhet, utan vi behöver människor som jobbar och försörjer dem som inte kan jobba, som inte kan jobba och försörja sig själva. Och det har migration aldrig varit ett svar på, inte av det slaget som vi har haft.
Okej, vi skulle inte diskutera i sak utan Meta. Ni har svarat Meta, jag är jätteglad för det. Vi går vidare. Då ska vi prata lite om valet som vi har fått mycket frågor om. Så här skriver Yvonne. Vad tror ni det beror på att Moderaterna har så låga siffror i opinionsundersökningar? Att de har lägre siffror i opinionsundersökningarna än vad Sverigedemokraterna har? Beror det på att Kristersson inte är populär bland folket eller finns det andra orsaker? Paulina, vad beror det på att Moderaterna ligger lägre än SD?
Jag tror att det är ganska enkelt. Man gör för lite. Det går för långsamt. Alltså, borgerliga väljare tycker att Moderaterna har jättebra idéer och förslag. Det är jag övertygad om. Men för mig är det obegripligt att det tar så lång tid. Vi är i en existentiell kris när det gäller gängvåldet. Och bara här i historien nu med en 12-åring som har agerat torped. Vi är i en existentiell kris och Moderaterna skickar, eller regeringen skickar iväg mycket allvarliga och trängande frågor på utredningar hos utredare som jobbar på halvtid och tar 1,5 år på sig för att komma fram till någonting som skulle kunna lösas med en departementspromemoria om man valde att prioritera det på det sättet. Sverigedemokraterna är mer tydliga med att saker måste ske nu. Ta bara det här förslaget om att man ska utvisa 3000 gängkriminella och SD säger vi kan få det här gjort till nästa år, vilket jag är övertygad om att man kan.
Mm. Peter, tror du också att det är orsaken till att Moderaterna ligger under SD-opinionen?
Alltså, den enkla förklaringen är väl helt enkelt att det är fler som tycker att Sverigedemokraterna är det bästa partiet än som tycker Moderaterna.
Ja,
men
och då är frågan, varför är det fler?
Jag tycker... Alltså jag förstår frustrationen och oron inom Moderaterna att liksom Sverigedemokraterna är större. Jag är ändå förvånad över att Moderaterna är så pass, ligger så pass högt trots att de har förlorat så många väljare till Moderaterna. Alltså det har ju gått en enorm väljarström från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Och ändå så ligger man kring 17, 18, 19 så
att... Ja, men tidigt innebar ju att man för första gången sa att SD är en legitim samtalspartner, en legitim part att samregera med. Och när man skänker en sån legitimitetsstämpel, då är det ganska naturligt att då börjar folk flöda till SD på allvar, för nu är de okej.
Mm. Vad tror du, Tove? Vad är orsaken till att det ser ut som det gör?
Ja, men jag tror att det ligger mycket det Paulina sa. Jag tror att det är skälet till att Socialdemokraterna, trots att väldigt många väljare har gått från S till SD, och det man kan säga att i vissa bemärkelser så är det ju som två arbetarpartier, eller det är två socialdemokratiska partier. Men i samma stund som Magdalena Andersson skulle andas om att det är okej, då skulle de blöda ännu mer. Så att det är just det att under så lång tid så var det, du kunde inte rösta på det partiet, och nu har så att säga den stämpeln har något lossnat.
Mm. Vi går vidare. Då har vi en fråga från Sam som lyder så här. Jag undrar varför det inte förs diskussioner om ett valtekniskt samarbete eller en gemensam lista mellan de borgerliga partierna i Tidösamarbetet. Det får väl anses högst sannolikt att Liberalerna lämnar riksdagen i september nästa år, och då går oppositionen mot en garanterad seger. Varför är det inte ett samarbete på bordet? Ja, vi har kanske lyft det här tidigare med Tove. Vad beror det på, tror du?
Jag tror att det beror på ditt gamla parti. Sen är det ju så här, partiidentifikation är jättestarkt och det trumfar liksom nästan allting annat. Christer Thelin, som ju är tidigare moderat statssekreterare och jurist, han har ju skrivit om den här frågan som man kan kalla det valteknisk samverkan flera gånger på vår ledarsida. Och jag tänker också att det vore ett begåvat sätt. Men det förutsätter ju att man känner att ja, men vi är ett lag och vi kan gå fram som ett lag. Och även om man då har Tidösamarbetet, så tror jag att det finns mycket i det här liksom, hur man... Ja, Liberalernas eviga interna strider tror jag är en komponent här som gör att man liksom mäktar inte sätta sig i en sån här diskussion.
Okej, okay, så kan det vara.
Jag tycker, alltså, jag tyckte att det var lite märkligt att den här frågan inte fanns på agendan överhuvudtaget fram tills att Liberalerna meddelade att man säger nej till SD-regering och är beredd att rösta emot, eller kommer att rösta emot Ulf Kristersson som statsminister om Sverigedemokraterna. Det finns ju nu, då är ju den frågan död. Alltså man kan ju inte lyfta in ett parti i en valteknisk samverkan som sen eventuellt gör det möjligt för en annan regering.
Fast du pratar ju om Liberalerna, där är det mesta möjligt.
Ja, allt är möjligt där.
Hörrni, Björn, han ställer en humörfråga faktiskt. Kul. Han skriver så här: tror ni Tidöpartierna har roligare än vänstersidan? 2006 myntade Maud Olofsson begreppet, den som har roligast vinner. Och så frågar sig Björn så här: vem ser Magdalena Andersson skratta på ett äkta vis? Surare än Mikael Damberg är väl svårt att vara. Tror ni det är viktigt att ha humor, visa detta och ha roligt med sina samarbetspartier? Jag tror det. Men vad tror ni? Gäller roligast vinner 2026? Mattias?
Jag är ju fortfarande bitter över att ha fått raden struken att något var lika konstlat som att se Magdalena Andersson le. Men så jag tror inte att de har särskilt roligt på sin sida. Å andra sidan är de flesta jag känner som jobbar nära Tidösamarbetet också ganska gravt demoraliserade. Så jag tror att just de här forcerade koalitionerna vi nu har är en humörsänkare för alla inblandade.
Det är inte så jävla muntert att behöva riskera att samarbeta med Liberalerna, och det gör ju samtliga just nu.
Det tror jag var en lättnad efter de 8 alliansåren som alla andra partier vaknade med att inte behöva ha med Folkpartiet att göra.
Jag tror att det här spelar roll. Jag tror att Björn är någonting på spåren, därför att politik, ja, det handlar om idéer, men det handlar jättemycket om personer och personliga relationer. Och ja, helt enkelt vad har man för energi när man är där. Och jag tror att det spelar otroligt stor roll att det på liksom, de här tidemötena sitter en liksom, orgelspelande justitieminister som skapar trivsel. Jag tror att det spelar roll att det finns en Ebba Busch som tar med sig snaps om det inte bjuds. Och liksom, på något sätt, alla de där små sakerna som på något sätt gör att man kan fungera liksom, vid sidan av det som ska fästas på papper eller gå igenom riksdagen, allt det här samspelet, så tror jag att de personerna som är inne och driver det här samarbetet, de spelar väldigt stor roll för hur det kommer att gå.
Men vi minns ju alla vem som var allra gladast, och det var ju den här kick-off pep-konsulten på Alliansens valupptakt 2014. Så att tesen håller ju inte riktigt att gladast vinner. Men,
fast han tänkte ju snarare på sin faktura, tror jag.
Men med det sagt, jag tror att så här, det som gör att det ligger någonting i att gladast vinner, det är ju att att man utstrålar glädje, det är ju också att man utstrålar självförtroende.
Ja.
Alltså det är det som ligger bakom, inte liksom ett påklistrat leende eller ett ansträngt skratt, utan när man har självförtroende och tror på det man gör, känner sig bekväm i sin roll, då kommer ju också leendet.
Peter, du har ju lite aura att jobba som ombudsman på MUFs kansli 1999 och sagt just det där till massa stackars 17-åringar på sin första kurs. Stämmer det?
Nej, jag jobbade på MUFs kansli 1998 och jag sa definitivt inte någonting sånt.
Men alltså, Peter har ju helt rätt. Den dagen Gunnar Strömmer tar över och blir partiledare för Moderaterna, så tror jag att det kommer att spela roll att det är en person som har nära till skratt och nära till att skoja, och att det är ett uttryck inte för att man har lärt sig det på någon kurs, utan uttryck för trygghet helt enkelt, stabilitet och trygghet.
Nu ska vi inte tala illa om Peters kurs Humor 101 som han körde i MUF 1999. Okej, tack för det.
Tack.
Vi går vidare. Jakob, han ställer en fråga faktiskt till oss alla, lite av en samvetsfråga. Han skriver så här: tack för ert ständigt intressanta poddande. En fortsatt och allt mer tröttande trend bland politikerna är att de inte kan erkänna när de har fel eller har ändrat uppfattning om någonting. Är ledarredaktionen bättre än så? Det hade varit intressant att höra er reflektera om ni har haft fel eller gjort en helomsvängning i en fråga. Vi går varvet runt lite snabbt sådär. Tove, vill du börja? Bekänn och vittna.
Ja, men det var nog kanske det jag var inne på tidigare. Inte att jag har liksom sagt att det här finns inte, men plötsligt så blir man varse att jaha, den här dimensionen av frågan finns också. Sen håller jag ju på med någon form av omprövning av eurofrågan eftersom den nu har dykt upp på bordet på olika sätt. Så att, och där röstade jag ju nej, men jag tycker att argumenten delvis har förändrats. Så att där är väl en slags process som pågår i alla fall.
Okej, okay. Mattias, vill du erkänna någonting här? Öppna dig.
Ja, men om verkligheten ändras så är jag beredd att ta in det. Och där har vi ju exempelvis, som Tove inne på, Europafrågan. Alltså, jag har ungefär samma reservationer mot styre i Bryssel som jag alltid har haft. Och så vidare. Men med USAs frånfälle som inspiration för frihetliga och som pålitlig partner för liberala demokratier så står hoppet till Europa, och då blir jag av nödvändighet mer än av lust en varmare Europavän.
Peter?
Jag för mig att vi fick någon liknande fråga för ett halvår sedan. Och att jag hade plågsamt svårt att komma på någonting då också. Men jag kan väl säga så här, jag tillhörde ju länge de som... Jag blev till och med vald till värn... När jag gjorde värnplikten så blev jag vald till värnpliktskongressen. Framröstad till värnpliktskongressen på min enda valfråga att avskaffa värnplikten. Det var ett... Men det var fel. Det var dåligt.
Det var omoget.
Ja, Paulina, slutligen då?
Vi har ju haft den här frågan förut och jag minns inte vad jag svarade då. Man vill ju vara konsistent, men jag skrev ett långt reportage i Neo för länge sedan om surrogatföräldraskap, där jag var väldigt positiv till den industrin, och det är jag ju verkligen inte längre.
Mm. Paulina, vi ska inte nämna ditt specialarbete från gymnasiet här, va?
Du är så dum.
tack för det. Då så ska vi gå vidare till Ingemar. Han har skickat frågor egentligen till var och en av oss, men jag ska ta de jag tyckte var mest intressanta. Jo, en till Mattias. Mattias, du försvarar ofta individens frihet. Du är lite nyfiken på vilken frihet du tycker oförtjänt många svenskar idag rycker på axlarna åt. Det var en intressant fråga. Finns det någon frihet som vi liksom inte bryr oss så mycket om, fast vi borde bry oss om?
Ja, allihop. Och det är därför världen utvecklas som den gör. Det är väl det tråkiga svaret. Men det är ju så, alltså, generellt sett så framställs ju frihet ofta som en lyx. Alltså, det är det första människor är beredda att offra så fort det blir lite olyckligt och sådär. Men det är ju det grundläggande vi behöver i sådana lägen. Och det ser vi ju nu nya exempel på när vi har en auktoritär tid. Vad är det människor söker sig till i Venezuela, i Argentina, som verkligen, verkligen har prövat socialism och populism och dragit det till sin spets? Och då är länderna verkligen utsatta. Och då inser man att ja, men det här med frihet, det är ingen lyx, utan det är verkligen så man börjar bygga samhällen. Det är ekonomiska friheter, det är yttrandefriheter. Joel Mokyr, som fick ekonomipriset nu, den största delen, han har ju pekat på det här med att viktigt för nya idéer och sånt där som skapade den industriella revolutionen och gjorde att det kom just i Europa, det var den fria diskussionen och att vi vanvördigt kritiserar varandra, både makthavare och andras idéer och sånt. Så friheterna hänger ihop, och vi ska definitivt inte underskatta vilken kraft de har.
Mm. Paulina, Ingemar hade en fråga till dig också. Han skriver: du har öppnat mångas ögon för konsekvenserna för politik inom migration och integration, men vad i svensk integrationsdebatt gör dig som mest frustrerad just nu?
Bra fråga.
Är det som Mattias, allting?
Ja, det är nog allting. En sak som jag saknar, det är ju liksom det här ett helhetsperspektiv på ortens tuffa killar som går runt och kräver omgivningens underkastelse. Och i debatten så behandlas det som att det finns ett biblioteksproblem och så finns det ett gängproblem och sen så finns det kanske eventuellt ett Gröna Lund-problem. Men det, jag tycker det är samma problem och vi behöver liksom ta ett samlat grepp på det.
Mm. Tack för det. Vi ska fortsätta. Vi har fått massor med frågor också om hur vi jobbar på sidan, så jag tänkte slänga in lite sådana också. Och då är det Jens som skriver så här: min fråga handlar om hur det är att jobba på ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Går det att beskriva hur en vanlig arbetsvecka ser ut, eller skiljer de sig mycket åt? Jobbar ni mest tillsammans eller var för sig? Och hur ser processen ut från idé till tryckt text? Vilka steg går texten igenom innan den landar i tidningen? Ja, det är ju Tove märkt fråga helt klart. Vi har varit inne på det här tidigare tror jag, men du kan ju berätta lite igen.
Veckorna ser ungefär likadana ut. Sen är det klart att det påverkas av nyhetsutvecklingen och dyker upp några stora nyheter och då är det tyvärr ofta då dåliga nyheter. Då kanske man får vara beredd att snabbt göra om planeringen. Men vi har ju ett möte med redaktionen varje morgon när vi diskuterar vad vi ska göra i podden och hur det ska se ut på webben och i den tryckta tidningen. Och sen fördelar vi arbete och en del texter skrivs samma dag och publiceras dagen efter. Andra kanske behöver lite mer tid och så. Och sen när vi då har skrivit våra texter så har vi sen pandemin faktiskt. Då, tidigare så skrev man ut de här texterna på papper och så satt man där och gjorde bockar i kanten och sånt där. Men vi blev liksom digitala i och med pandemin så nu jobbar vi i Google Doc och alla läser i princip allting. Vi strävar efter att vi ska ha tid för det i alla fall. Så att alla jobbar både som skribenter och redaktörer. Och den väldigt tydliga effekten av det tycker jag är att det blir bättre texter. Så det gör också att i en text av mig så kommer det kanske att finnas någon formulering som Mattias har bidragit med. Någon formulering som Paulina har knådat och någon strykning av Peter. Så vi jobbar med varandras texter och det är liksom för att med läsarens intresse för ögonen och för att texten ska bli så effektiv som möjligt.
Mm. Får jag säga en sak?
Toppen, tack för det. Ja, absolut.
Den vanligaste frågan jag får, det är: får man välja själv vad man skriver? Mm. Och det gör vi ju, eller vi pitchar ju vad vi vill skriva, men sen så har vi verkligen stor hjälp av varandra och det är på tal om det här med att tycka olika och sådär. Vi har verkligen glädje av varandra som redaktörer även om vi inte alls tycker likadant. Det är himla kul.
Jens fortsätter med en fråga till. Han skriver så här: jag vet att ni läser enormt mycket. Är det helt efter eget huvud eller blir man tilldelad vad man ska läsa? Jag kan tänka mig att Peter frivilligt räckte upp handen för Magdalenas bok. Ja, Peter, delar vi ut läsinstruktioner eller är det frivilligt?
Jag har ju en aura av att räcka upp handen när Magdalena Andersson skriver böcker. Det stämmer ju faktiskt att jag har räckt upp handen där. Jag tror, alltså i redaktionens fall så är vi är läsande människor och skulle läsa även om vi jobbar någon annanstans. Så att det är ju ofta att, så här, en bok man själv väljer att läsa och kanske till och med har läst på sin fritid genererar en artikel i det.
Mm, så är det. Jens skickar också med en spaning från NK i helgen då Magdalena satt och Magdalena Andersson satt och signerade böcker. Under en halvtimme som han såg henne så var det inte särskilt, han satt och fikade i närheten då, så var det väldigt få personer som kom fram för att få ett signerat ex. Hoppas det säger något om det stundande valet, avslutar han. Vi går vidare. Vi ska hinna med några utrikesfrågor, det som gäller värld utanför våra gränser också. Då är det Claes, han skriver så här: beslutet om reparationslånet till Ukraina visar väl att EU borde övergå till någon slags majoritetsbeslut för många beslut som alla kan komma överens om, eftersom 27 länder alltid kommer att ha några som inte håller med. Kan någon tänka sig exempelvis att alla 50 delstater i USA måste samtycka för något viktigt beslut? Det är ju en nödvändig ändring att EU, för att EU ska kunna agera beslutsamt som den stormakt den borde varit, istället för en diskussionsklubb där några svåra beslut aldrig fattas. Eventuellt bilda ett nytt EU med bara länder som accepterar denna ändring för att skapa ett mer effektivt beslutssystem. Ja, Tove, antingen ändra och göra om EU så att vi fattar beslut i majoritet eller bilda ett nytt EU rent av. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att vi har de länder vi har i EU, och det är så att säga, ibland är det en styrka och ibland så är det verkligen, man kan svära över det, men det är ju, det finns alltid en risk att man tänker att ja, bara de som är beredda att gå framåt måste kunna fatta beslut. Och jag tycker nu att EU har landat rätt. Jag tycker att det finns absolut stora svåra invändningar med frågan om man skulle ha använt de här frysta medlen och konfiskerat dem. Jag tycker det är viktigt att EU håller sig på en nivå som går att försvara även i efterhand. Så att här tycker jag att har man väl visat att det går att hitta andra vägar än de som några förespråkar och några emot. Och det tycker jag är styrkan med ett samarbete. Att det blir, ibland blir det inte så att alla kan få det de vill, men kan man då tillsammans hitta en kompromiss som alla kan leva med, så är det inte det sämsta.
Mm. En språkfråga från Jonas. Varför fortsätter ni på Svenska Dagbladet att kalla Rysslands invasion av Ukraina för en fullskalig invasion? De säger samma sak på SVT. Räcker inte ordet invasion? Militära invasioner av länder brukar ju vara fullskaliga. Det verkar ha blivit ett mantra att inte ens duktiga journalister har vett att undvika onödiga förstärkningsord.
Det är inte ett förstärkningsord, utan det är för att skilja på det som hände 2023 och det som hände 2014.
2022.
Ja, förlåt, 2022 och 2014.
Ja. Ja, är det så, Peter?
Ja, precis. Så det är ju ofta, man använder ju ofta det ordet i kombination med den fullskaliga invasionen 2022, just för att, sen tror jag vet faktiskt inte, men jag antar, ofta är det ju, vi följer ju på SvD TT:s språkråd, alltså det kommer liksom ibland när det blir lite begreppsförvirring eller liksom olika terminologi som snurrar runt, att det kommer rekommendationer från TT för hur man bör uttrycka sig, eller kan även komma från vår egen tidning om så här, hur benämner vi ditten och datten. Mm. Och jag har för mig att det kom något sånt i samband med då den fullskaliga invasionen 2022.
Nästa fråga kommer från Jan. Han frågar så här. Hur påverkar USAs nya säkerhetsstrategi NATO-samarbetet? Anta att det värsta skulle hända, att Ryssland börjar hota Estland i Narva-området där det bor många ryssar. Skulle då USA säga till Europa att det där får ni klara ut själva? Eller skulle USA se till att NATO tillämpar artikel 5 och med USAs fulla stöd? Mattias, vad tror du?
Ja, det blir ju fånigt att sitta och spekulera om. Men Europa bör definitivt ha en beredskap som USA är nu för att det inte händer. Utan att vi andra här kring Östersjön och inom Europa har en beredskap för det själva.
Tove, vad säger du?
Men det är klokt. Ja, vi bör utgå från att alla demokratiska stater hedrar ingångna avtal, men vi behöver ha beredskap för andra scenarier, och den beredskapen skaffar vi oss genom att både stärka våra samarbeten med, på olika sätt, bilaterala samarbeten. Vi har i Norden, Baltikum, ett fokus på vårt närområde och hur vi kan samarbeta där i händelse av ett ansträngt läge, och också stärka den egna förmågan. Så det är, man måste kunna, här måste man verkligen tänka då flera tankar samtidigt.
Mm. Sen har det ju aldrig varit så att artikel 5 innebär att så här, om man aktiverar artikel 5 att liksom alla NATO-medlemmar rullar in med allt de har, utan då vidtar ju en diskussion om vad så här, nu ska vi hantera det här, hur fördelar vi insatserna
liksom. Exakt.
Hörrni, vi fortsätter från en fråga från Bengt på lite samma tema. Han skriver så här. Ledarredaktionen har ett flertal gånger beskrivit hur den nya amerikanska administrationen är kritisk till att Europa inte tillräckligt finansierar sina försvarskostnader själva. Hur kommer det sig att Europa inte tagit ansvar för detta tidigare och i praktiken först nu gör en mycket stor förändring? Ja, vem vill svara på det? Jag tror vi har haft frågan uppe, men Tove, vad ska du säga?
Ja, därför att, ja, men, och så här, ja, jag vet att det blev reaktionen första gången Donald Trump sa det där, och då tyckte man att han var ofin, men det är fler presidenter, Barack Obama också understrykit det, och det är ju sant att Sverige har på något sätt lutat sig in under det stora trygga paraplyet och tänkt att om det händer någonting så kommer den här världspolisen till vår hjälp, och det är ju också, jag menar, det har ju varit någon slags känsla att alla stora problem som inte löses i världen, de kommer att bli USAs problem och USA kommer att gå in. Så att det har ju varit en slapp, men ändå en attityd som har byggt på hur man har upplevt att saker och ting har varit. Och nu inser man att så här kan man inte, det här kan man inte ta för givet, och då ändrar man sig.
Mm. Jag tycker ändå den här frågan behöver komplettera. Det är för det första ingen som har tvingat USA att ha trupper här, och det faktum att de kom, att de befriade Europa från nazismen och efter det hjälpte till att bygga upp Europa är vi ju enormt tacksamma över, men det är ju inget som USA i det stora hela har förlorat på, utan tvärtom vunnit på.
Mm. Jag ska säga att Bengt hade faktiskt en uppföljande fråga här om just USAs agerande. Han skriver så här: det var väl inte bara av rent filantropiska skäl som USA tagit detta stora ansvar?
Nej,
men precis. Och sen ska vi ju också nämna, det har ju inte bara varit ett bra samarbete, utan Europa har ju även ställt upp på det här kriget mot terrorismen på ett väldigt alltså långtgående sätt som inte var bra för varken USA eller Europa. Alltså 21 länder medverkade i de här kidnappningarna och tortyren av människor som CIA bedrev under kriget mot terrorismen. Sverige har haft som största biståndsprojekt under 2000-talet i många år Afghanistan under kriget mot terrorismen. Ganska begränsade resultat. Och vi har tagit väldigt mycket av flyktingarna som kom ifrån konsekvenserna av Irak-invasionen och annat. Så det här talet om att USA har gett och Europa har fått behöver ju definitivt kompletteras, därför att det ger verkligen inte hela bilden.
Det där är jätteviktig nyansering, men samtidigt så är det också så att vi har ju haft ett väldigt freudianskt förhållande till USA under hela efterkrigstiden. Alltså, vi har tagit det här amerikanska paraplyet för givet. Och vi har liksom haft enorma kulturella influenser från USA, och samtidigt så har det ändå funnits en kompakt anti-amerikanism, och samtidigt så har vi inte betalat för oss med de viktiga nyanseringarna som Mattias gör, bland annat vårt deltagande i Afghanistan. Men jag tycker att det var väldigt bra av Trump att han under sin första mandatperiod gjorde klart att det är slut på det här nu. Ni måste betala. Ni kan inte hålla på free ride på oss. Eller free walka som det heter på svenska. Förlåt.
Ja, det var han i och för sig inte först om. Det gjorde vi.
Nej, men han var ofin med det på ett effektivt sätt.
Men jag tycker också att det här är väl liksom en dimension av samma sak. Men alltså, efter andra världskriget hade ju USA ville ju förhindra återmilitarisering av Europa. Så att USA tog ju på sig den här rollen i utbyte mot att till exempel Tyskland inte investerade i sin militärmakt, och att andra länder inte skaffade sig kärnvapen och så vidare.
Ja.
Och sen ska man också komma ihåg att USA har också skurit väldigt kraftigt i sina försvarskostnader. Alltså nu kommer jag inte ihåg hur många procent av BNP det är. Jag tror att det är 4% någonting. Och då har ju liksom USA en försvarsmakt som också agerar på många andra delar av planeten än Europa.
Sen tänker jag att vi har ju också, vi förhåller oss till andra världskriget, och man kan vara, jag var inne på en pub i Chicago som är full av så här krigsminnen, och det är på något sätt den här alliansen mellan USA och Europa, den är ju, ja, den kom att formeras under andra världskriget, men det dröjde innan USA gick in. Man gick in när man blev attackerad. Så att det är ju också den där liksom, det blir så här, efterbeskrivningen av vad som egentligen händer andra världskriget påverkar också vår syn på vad USA har varit.
Så är det säkert. Vi ska gå vidare. Ja, då ska vi gå vidare och då ska vi återigen svara på lite frågor om sidan och framförallt om podden och hur vi jobbar. Och då är det väl hög tid att hälsa Jesper välkommen. Hej Jesper!
Hej hej, kul att vara här!
Ja, vad kul att höra dig. Det får ju inte lyssnarna göra tillräckligt mycket.
Men ganska ofta, jag blir ju frustrerad över saker då och då som...
Precis. Vi har fått några frågor här då från Albin. Det är ju mest med Jesper då, men han frågar så här: är det bara Andreas och Jesper som är poddredaktionen eller finns det fler människor i bakgrunden? Hur är det där Jesper?
Ja, var går gränsen egentligen? Var börjar den vanliga och var slutar poddredaktionen? Jag vet inte.
Vi kan väl säga då att hela redaktionen arbetar ju tillsammans med poddar och jag tror vi har sagt tidigare också att varje morgonmöte så har vi ju då podden brukar vi börja med eftersom den ofta har ett visst aktualitetsvärde då. Så då hjälps alla till då med att prata om podden. Så att ja, alla är inblandade helt enkelt. Sen har vi frågat så här, hur får ni tag i personer att prata med? Och det är ju inte alltid lätt, inte sant Jesper?
Nej, verkligen inte. Men jag tycker ändå folk har blivit ganska tillmötesgående, om man säger. Det verkar som att många vill vara med i podd. Det är väl ett sätt att få bre ut sig på ett sätt som man inte får i så många andra sammanhang kanske.
Men precis, jag kan erbjuda folk att prata på hur länge som helst. Inte liksom 35 sekunder i Aktuellt där man klipper bort det viktigaste så att säga. Så det är väl också så. Och sen jag tror också att vi har fått, jag vet inte vad du känner Jesper, men vi har fått ganska bra rykte att folk vet att hos oss blir man schysst behandlad, man får inte, jag liksom hänger inte ut folk och jag jävlas inte, utan för så alla får säga det de vill säga så att säga.
Precis, för du är ju snabb att kapa folks bullshit när de börjar loopa typiska politikersvar och sådär, men du är ju ändå alltid art och trevlig.
Ja, jag försöker det. Fråga här också. Hur ser Andreas och Jespers samarbete ut under dagen? Jesper, de förutsätter att vi har ett samarbete i alla fall.
Jag skulle väl säga att det är någorlunda gott de flesta dagar. Men det är ju du som gör det intellektuella arbetet så att säga. Jag är ju mest en tekniker som försöker få det att låta någorlunda bra. Men jag tänker inte så mycket.
Fast nu ska du inte underskatta dig själv Jesper, för att det är ju ofta du som hör det innan vi går ut. Jag spelar ju in och sen sitter du och lyssnar ifall liksom det är någonting som är konstigt eller liksom något. Ibland ringer det och säger så här, funkar det här överhuvudtaget? Och då säger du alltid ja, det var jättebra.
Ja, och det brukar det faktiskt ärligt talat vara. Jag är nöjd att ha det här jobbet, för att jag tror att det finns poddar som, där det är lite mer jobb som klippperson så att säga.
Mm, så är det säkert. En fråga till. Har Andreas en öronsnacka i örat under inspelningen där Jesper sitter och febrilt googlar i bakgrunden för att hjälpa dig? Alltså jag har inte skrivit de här frågorna själv. Det är verkligen från lyssnarna.
Nej, det är så. Du är en mycket bildad person och det är inte jag. Så jag sitter inte och mumlar dig i örat.
Nej, men så är det faktiskt inte. Men sen sitter jag naturligtvis och googlar själv ibland. Och ibland så, allt som spelas in kommer ju inte alltid med. Så att ifall någonting behöver klaras upp och sånt så klipper vi ju.
Men det måste man ändå ärligt säga, det är väldigt lite vi klipper bort. Det är väldigt mycket live on tape.
Ja, men jag har ju inte så mycket erfarenhet från andra poddar. Har du koll på det Jesper? Hur mycket brukar man klippa i poddar?
Jag tror att det klipps mer. Jag har ju inte heller jättebra erfarenhet, men det lilla jag har hört så är erfarenheten att det klipps ganska mycket för att folk ska låta smartare eller mindre pratiga eller vad det nu må vara. Men det gör vi faktiskt i väldigt liten utsträckning.
Vi kan ju säga här att vi får lite ågren ibland när vi är klara med frågetävlingen och så inser vi bara, gud vad vi kommer fram stå som idioter. Ingen kunde förklara Truman-doktrinen. Liksom. Mm. Men vi har bestämt att vi bjussar på det.
Det vanligaste är ju att Paulina säger det där måste vi klippa, och det vanligaste jag säger det ska vi inte alls, eller det klipps ju inte, utan det är ju verkligen som det är. Ja. En annan fråga. Tar det lång tid att skicka inspelningar till Jesper på grund av det enorma avståndet till Norrlands inland? Och här måste vi reda ut saker Jesper. Du bor alltså inte i Norrlands inland?
Nej, precis. Jag bor i Norrlands kustland. Jag är för all del född i Norrlands inland.
Ja, och det tar ju inte så lång tid heller faktiskt.
Nej, det färdas ju ändå i ljusets hastighet nästan, så det går ganska fort.
Ni skickar iväg Mattias på sin cykel med banden på ryggen. Så nej, men ibland får vi tekniska problem, men då har vi ju Mattias nära till hans som alltid rycker ut, så att det brukar gå bra faktiskt.
Precis, han har räddat oss många gånger med sitt glada humör om inte annat.
Det finns inget som gör mig så munter som tekniska problem. Då kan man få lyssna på stora delar av min vokabulär.
Och när man talar om de tekniska problemtrollen, då står de ofta i farstun. Tyvärr föll Paulinas medverkan i det här sista segmentet bort. Så det är därför det låter lite rumphugget i vissa avseenden. Men då vet ni det. God jul på er.
En annan påfråga, hur många avsnitt är planerade i förtid? Det, ja, vad brukar det vara, Tove? Ja, vi brukar gå igenom det på måndagar. Brukar jag ha typ så här 2-3 poddar halvplanerade på måndag sådär, va?
Ja, så kan det vara. Eller det, är liksom, det finns ett så här embryon till och med, att vi har liksom idéer och skisser sådär, och så kanske börjat sondera lite grann.
Men det är också, det har ju att göra med nyhetsläget, för att ibland har det ju hänt saker där man ska på dem ganska snabbt, och då gör vi ju det förstås på en dag. Jag tycker det känns skönt om jag går in i en arbetsvecka och vet att jag har 2 poddar bokade i alla fall, liksom, för att det som är oftast mest stressigt är ju att få tag i folk. Och det kanske folk vill jättegärna vara med, men ska man ha 2-3 gäster så gäller det att de ska kunna befinna sig på redaktionen samtidigt. Och det är upptagna människor, så det är ju inte alltid så lätt helt enkelt.
Nej, och sen kan det ju vara som, jag menar, nu hade jag ju en podd med Gudrun Persson, och den fick vi ju skicka förfrågan för ganska långt innan där, för att när det är boksläpp och en sån person så kan man, ja, då måste man be om audiens helt enkelt för att få till det.
Ja. En fråga till Jesper, det är från Christer som skriver så här: som den Gällivare-son jag är vill jag veta vilket som är Jespers favoritmoment.
Ja, och jag blir lite osäker på den här frågan. Alltså, ska jag välja ett favoritmoment av de så att säga utnämnda favoritmomenten, eller får jag välja
vilket? Nej, det är nog betydligt friare än så. Vad tycker du bäst om i båda?
Det bästa i vardagspoddarna, det är att jag faktiskt lär mig något. Jag är betydligt mindre kort den jag hade varit om jag inte var producent för den här podden på vardagarna. Men så gillar jag ju också på fredagarna, i likhet med många lyssnare gissar jag, framförallt när Paulina och Mattias ryker ihop, för det tycker jag ofta är väldigt stimulerande, och det gör nog något vettigt i min hjärna också, för det är väl ingen hemlighet kanske för trogna lyssnare att jag som vulgär libertarian, jag lutar väl kanske lite närmare Mattias ideologiskt, men det är ändå då och då som jag känner att nej, men här hade Paulina en poäng, och det är skönt att få känna så.
Jaha, hade vi någonting mer där? Jo, Ralf, han undrar faktiskt om ett av favoritmomenten, han är nyfiken på maratontabellen för 2025, alltså i Är du smartare än ledarskap? Och han frågar, är det Paulina eller Mattias eller Peter eller Tove som har flest poäng över hela säsongen? Och det här har vi ju faktiskt, jag hotade någon gång med att vi skulle ha en sån, men vi har ju ingen maratontabell. Känns det skönt,
Peter? Jag är väldigt besviken över det.
Du hade velat ha det?
för jag minns väldigt tydligt att du deklarerade vid något tillfälle att det skulle göras en sån här maratontabell, och så har jag aldrig sett den.
Nej, och den finns inte. Vi får väl be AI göra en vid tillfälle kanske. Men...
Ni får betala mig helt enkelt för att lyssna igenom alla årets fredagspoddar igen. Den lilla julbonusen kan jag tänka mig.
men å andra sidan, då hade det kanske inte varit mitt favoritment om det kommer så surt efter att man liksom flera månader efteråt påverkar. Ni kanske inte alls är lika frivola i era svar då, om ni vet om det hänger kvar. Jag tycker man får föra bok själv, får säga det till Ralf ifall du vill ha koll, så får du göra det, men jag tror inte jag kommer göra det, jag har nog stekt den idén.
Det hade varit väldigt fint om det fanns någon lyssnare som har gjort det, fört bok under de här åren.
Precis. Ja, Adam, han skriver apropå det här med att många klagar på att jag talar för snabbt. Han sa att när jag och slöseriombudsmannen Filip Syrén samtalade, och vi talade ungefär lika snabbt, då sänkte han uppspelningshastigheten till 80%, och då lät det ungefär som normala personer pratade. Så att, det är väl liksom ett tips att jag ska gå ner till 80%.
Ja, men alltså, det där är ju hopplöst. Det är alltid någon som blir irriterad. När jag leder poddar så tycker ju folk att jag är för seg, och så finns det de som blir stressade av dig, så jag tror nog... Folk får lära sig att ha lite tålamod med mellanmänsklig variation helt enkelt.
Det tycker jag absolut. Hörrni, vi ska börja se ihop där. Vi ska se om vi har några... Ja, det här var en rolig fråga som inte har riktigt fått plats någon annanstans. Det är Johan som har en väldigt specifik fråga. I vilken roll ser ni Greta Thunberg om, säg, 1, 5 och 10 år? En fråga som fordrar mitt huvudbry. Är det någon som har funderat på vad Greta Thunberg gör om 1, 5 eller 10 år?
Du menar DNs tidigare
chefredaktör? Ja, något sånt, ja. Precis. Ja, vi kan ju ta 10 år. Det är lite intressant för att svaret säger väl en del vad man tror om svensk politik kanske om 10 år.
Jag tänker att alltså, Peter Wolodarska har ändå suttit ett tag nu.
Ja, ja, ja precis. Det skulle kunna vara en salomonisk lösning. Tove, vad tror du?
Jag tror att hon kommer att vara oförtruten aktivist, men det är svårt att säga exakt vilken fråga det är som kommer att begåvas med hennes engagemang.
Mm. En fråga till dig, Tove. Någon som frågar så här, det är Ingmar igen. Tove, du skriver ofta om tonläge och ansvar i politiken. Hur arg får man egentligen vara i en ledare i juletid utan att samtalet går sönder? Och vi kan ta bort det i juletid där. Hur arg får man vara utan att paja samtalet?
Ja, men har man på fötterna får man väl vara precis hur arg som helst, och nu kommer vi snart, en stor del av majoritetssamhället kommer att se Tycho Jonsson nära på kvävas av helig julilska, och det brukar vi klara av. Och jag skrev en text härom veckan om våldtäkter i hemtjänsten, och det är en fråga som kan få mig att fyllas av helig ilska vilken dag på året som helst, och det gör vi. Sen är det klart att vi tänker ibland på var befinner sig läsarna när de tar emot våra texter. Vi har till exempel resonerat lite grann kring var är man i helgen och var är man i vardagen. Och så kan man ju också tänka när det gäller jul och ledighet. Så att, visst, vi kan fundera på det ibland, men man kan ju artikulera ilska på olika sätt. Hur får man göra det?
Om man ska akta sig från att kvävas av julilskan kan väl också...
Ja, det är bättre att få det ut.
Precis.
Ja, men ilska är svårt, eller alltså starka känslor är svårt när man ska skriva. Du tog ju upp här i inledningen min sågning av Magdalena Anderssons bok. Det fanns ju verkligen inga förmildrade omständigheter, men att göra en sån sågning, det måste ju bli ett lustmord. Det får inte bli liksom ett slafsigt knivslagsmål. Liksom.
Nej, precis. Inte det där N75 arenat och Mora knivar, det klassiska svenska fyllemordet. Utan... Jesper, jag kom på en sak. Du var ju inte med när vi nästan tog upp dagens viktigaste fråga. Vilken folkpartiledare har haft störst påverkan på svensk politik? Du måste få chansen att svara då också.
Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Det känns som att jag är för ung för att ha en bredare koll. Men vem kan det vara Lars Leijonborg i modern tid som liksom piskade in det här språkkravsrörelsen som sen har spritt sig genom Tidö sagt, ja. Men säkert. Ja, kanske.
Du hör Paulina, han är på din bog igen.
Säg Maria Leissner, Jesper.
Jag känner ingenting när jag hör den. Förlåt Maria, men jag vet liksom inte vad hon har gjort.
Nej, hon satt ju inte så länge, och det var ju tyvärr också...
Hon var bra i media.
Ja, det sades ju det. Hörrni, då ska vi börja se ihop där. Vi skulle passa på, Tove, att tipsa om vår rimtävling också. Hur går det med den?
Jo, men den är ju i princip avslutad nu när lyssnarna hör det här. Och på julafton så kommer vi att kora vinnare. Och de som har skrivit i vårt tycke då, de bästa rimmen kommer också att bli publicerade i tidningen.
Gud, vad roligt. Vår julkalender kommer ju också gå i mål under julen. Vi har några, då vi listar riksdagsval, vi har några sådana kvar också. Tove, en fråga från mig som jag tror många funderar på, det är hur gör man som ledarredaktion på jul? Får man sitta och skriva ledare mellan sillen och julklappsöppnandet, eller gör man allting det på förhand?
Man får, det är väl som i säkerhetsläget, man får ha en plan och sen får man ha beredskap för att det dyker upp oförutsedda händelser. Så att, vi har ju släppt er ledigt. Peter och jag kommer att jobba alla vardagar i julhelgen, och sen hoppas jag att de här helgdagarna att vi också kan få lite ledigt då med förproducerade goda texter.
Vi ska också passa på att göra reklam för ledarredaktionens årskrönika, alltså poddens årskrönika, som kommer att sändas dagen före nyårsafton den 30 december. Visste du om det förresten, Jesper, att vi ska spela in podd 30 december? Har jag sagt det till dig?
Nej, men jag är alltid redo, det vet du.
Ja, du är ju det, precis. Frågan är hur vi ska få upp den i tid till Luleå då, men vi får se ifall isen kanske släpper så att vi får upp podden.
Håller tummen.
Och då kommer man få höra då, vi som jobbar i mellandagarna kommer ha en årskrönika helt enkelt. Ja, nu börjar det spricka i sömmarna här, märker jag. Tove, är vi nöjda så här långt med årets frågepodd?
Jag tycker att vi är väldigt nöjda. Det var väldigt roligt tycker jag att få de här kontakterna med lyssnarna.
Mm. Och vi säger väl
att vi är lika mätta som efter ett julbord.
Precis. Vi säger väl att vi kör så här igen i juni, för då har det säkert dykt upp nya frågor i lyssnarskaran, tror jag. Stort tack Peter Wendblad för att du var med idag.
Tack själv och god jul.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid. God jul.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag. Stort tack Tove Livendal för att du var med idag.
Tack och god jul, Andreas.
Stort tack Jesper Sandström för att du var med idag.
Tack, det var i sanning det lilla.
Och därmed så återstår ju ingenting annat för mig än att också önska alla lyssnare god jul. Och då säger vi väl från oss alla till er alla en riktigt god jul. Och därmed är det dags att avsluta dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Men som vanligt är ni som förstås välkomna att höra av er till oss, antingen om det vi har pratat om idag eller om ni har ämnesförslag för framtiden. Vi ska ju podda under hela 2026 också, så vi behöver massor med förslag då. Och då vet ni att man mejlar till ledarsidan@svd.se. Tack för idag! Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.